God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, presentatör och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Vi håller på med Romarbrevet och det här är del 22 vi ska få lyssna till. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då i närradion på måndagar klockan 19. Sen kan du också lyssna till det på Värnamos församlingshemsida. Du går in på värnamopastorat.se och så klickar du på närradio och sedan bibelförklaringar.
Vi ska fortsätta rättare sagt på Romarbrevets sjätte kapitel. Ni har ju biblar med er, men vi ska först be. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas i ditt namn i den tron att du är mitt ibland oss. Herre, vi tackar dig för att vi har tillgång till ditt ord och vi har frihet att mötas på det här sättet. Vi förstår kanske inte att uppskatta det, men vi vill ändå tacka dig helt och fullt för det. Vi tänker på alla våra bröder och systrar som inte har den friheten, som inte ens har tillgång till ditt ord. Vi ber att du ska låta ditt ord ljuda över hela vår värld. Och vi ber att ditt ord inte bara ska ljuda utan att det ska verka det som du har sänt ut att verka. Vi tackar dig för att vi får öppna våra sinnen nu och räkna med att du verkar genom ditt ord och genom din helige ande. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Amen. Romarbrevet 6. Jag hade ju hoppats förra gången att vi skulle hinna till och med vers 11, för det är ju den första halvan där, men vi kommer inte riktigt så långt. Då får vi se hur långt vi hinner, om vi hinner göra färdigt sjätte kapitlet idag. Det är väl inte så säkert. Men vi träffas nästa tisdag också, det vet ni. Nästa tisdag också. Så vi får gå tillbaka till vers 6. För det är en sån där viktig vers. Det här sjätte kapitlet, bara som en repetition, det handlar ju om vår frihet ifrån synden. Och då kan man ju som människa tänka, ja men jag är ju inte fri från synden och synden bor i mig och så vidare. Men det så ska du inte tänka, utan synden är ju ett område som behärskas av en herre som heter synden med stort S. Vi är slavar under synden. Men genom att vi har blivit frälsta, det vill säga räddade, befriade, så har vi tagits ut ifrån synden. Och nu lever vi i rättfärdigheten, i Jesus Kristus. Och det här får vi inte reducera till att bli något sånt där kluvet, att vi är ett både och så, utan det här vill jag ska vara glasklart. Att vi är intagna i Jesus Kristus, att vi lever i rättfärdigheten, det betyder inte att vi är syndfria. Vi är fortfarande av köttslig natur. Men vår position, vår ställning är så radikalt förändrad. Så vi kan inte tala som om vi vore syndare i den där gamla meningen. Jag kommer nog att upprepa det, men det här är ju bakgrunden. Att Paulus använder hela kapitel 6 till att tala om just de här sakerna. Och i de 11 första verserna, den första halvan, så talar han om det sakligt. Och sedan så kommer tillämpningen i vers 12 och resten av det sjätte kapitlet. Och dit ska vi väl komma idag också. Då så är det den här sjätte versen där det står: vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus och så vidare. Och nyckelorden här, de grundläggande orden nu då, det är vi vet och vår gamla människa har blivit. Lägg märke till tempusformen. Det har skett redan. Därför det skedde nämligen när Kristus dog på korset. Då dog vi tillsammans med honom. Dopet och tron innebär ju att vi inympas i honom. Så att det han har gått igenom, det har också vi gått igenom. Han har gått igenom det i vårt ställe. Vi har gått igenom det tillsammans med honom. Det han gjorde gäller hela mänskligheten. Så, och det här vet vi. Ginosko på grekiska är vad jag förstår verkligen en insikt, alltså att man har den kunskapen. Det är inte liksom något, ett antagande eller en tro, utan det är en kunskap. Och då tänker jag på det som står i Efesierbrevet 1:17, där Paulus ber på sina bara knän. Han ber där, jag läser: jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår, och så vidare. Så här finns tydligen, om vi nu hoppar över det där grundläggande att vi är placerade i Jesus Kristus, så är det ju då att det här ska ju upplevas också, eller erfaras, eller förstås. Det är någonting annat, för då hamnar det på varje individ. Och för att det ska äga rum, det har ju hänt det där med Jesus Kristus, och att vi är korsfästa med honom, oavsett om vi uppfattar det eller inte. Men vi ska ju ändå be och tro att uppenbarelsens ande uppenbarar det här för oss, så att det blir klart för oss. Tänk på hur det var för Simon Petrus där uppe på Caesarea Filippi, när han säger: du är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus säger: salig är du. Du har fått del av saligheten, Simon Petrus. För det är inte kött och blod som har uppenbarat det här för dig, utan min fader som är i himmelen. Så där finns en sån där, det behöver inte vara en aha-upplevelse i den meningen att det är dramatiskt på något sätt. Det kan nog vara så att man plötsligt inser att poletten ramlar ner, så att säga. Men det växer fram en visshet. Paulus säger att vi vet att vår gamla människa är korsfäst med Kristus. Att den korsfästes med Kristus. För när Kristus dog, så dog vi alla. Vi ska se ytterligare någon bibelvers på det där så småningom här. Och då är det frågan om vad Paulus menar med vår gamla människa. För vi rör ju till det, menar jag, många gånger på så sätt att vi talar om både om vår gamla människa och vår nya människa. Och vi vet inte riktigt vad vi menar. Jag tänker så här, att den gamla människan, det är den som lever i synden. Den gamla människan är ju den människa som vi är innan vi blir nya människor. När vi är nya människor, då är vi inte också gamla människor samtidigt. Utan den gamla människan är alltså den människa som inte tror. Eller som lever i otro. Det är den gamla människan. Det är den som är syndens slav. Som är behärskad av den kötsliga naturen. Som behöver bli frälst, alltså. Och Kristus dog ju för alla människor, för alla gamla människor. Och så uppstår han för att det ska födas en ny människa. Han uppstår i det att vi, alltså vi som var i Adam, vi dör med Jesus Kristus. Vi begravs med honom i dopet. Vi uppstår till ett nytt liv. För nu ska vi leva. Den nya människan betyder inte att vi är syndfria. Betyder inte att vi inte har kötslig natur, att vi är ofullkomliga. Utan det betyder att vi har en annan ställning, en annan relation till Gud. En relation som vi inte hade tidigare. Vi är nu troende på Jesus Kristus. Det var vi inte innan. Så den nya människan har ett annat liv. Och också en annan livsinriktning, en annan livshållning, en annan attityd än vad den gamla människan har. Vi vet att den gamla människan är korsfäst. Så jag har lite svårt för det där, när man kan höra: ja, den gamla människan är korsfäst och den är dränkt i dopet, men han kan simma. Och så hittar man på, så får man med sig hela paketet ändå. Vi kan ha med oss hela paketet, tyvärr, i den kötsliga naturen utan att behöva röra till begreppen. Jag tänkte också på det här med Adam. Förut var vi i Adam. Alla människor är i Adam. Nu är vi i Kristus. Och så tänker jag så här: ja, men Vi har ju det här kötsliga naturen och den adamitiska naturen fortfarande. Kanske man kunde säga så här, att innan så var vi i Adam, det vill säga under Adams herravälde. Arvsynden dominerade. Nu är vi tagna ut ur Adam. Jag kan naturligtvis gå med på att vi var och en är Adam fortfarande. Men vi är inte i Adam, för vi är i Kristus. Vi är alla Adam i den meningen att vi är skapade människor. Adam, det är ju den som är skapad. Adam, det är ju jorden på hebreiska. Och vi är formade av jord, och det är vi fortfarande. Så i den meningen så är vi Adam, men vi är inte i Adam, för vi är i Kristus. Det är det som är själva frälsningen ju. Vi har ju blivit kristna. Först var vi icke-kristna, nu är vi kristna. Vi är inte kristna och icke-kristna samtidigt, utan vi är kristna. Och det här måste vara den grundläggande, självklara utgångspunkten. Det hindrar inte att vi har kötslig natur och att vi är ofullkomliga. Vi kommer till det här så småningom. Men vi måste ha first things first. Alltså vi måste ha själva grunden klar för oss. Om vi överhuvudtaget ska få någon ordning på det här. Så därför så strök jag under det ordentligt förra gången. Och nu har jag gjort det igen. Man kan inte göra mer än så. Så ta till dig det här nu och meditera över det. Och läs de här bibelställena om det behövs. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, så att vi inte längre är slavar under synden. Vi är inte längre slavar under synden. Vi är slavar under Kristus. Och det kommer han längre in i kapitlet. Och det är ju en väldigt stor skillnad. Som sagt, att vi är nya människor betyder inte att vi inte längre är kötsliga. Utan det betyder, och då läser vi 6:e versen igen, att syndens kropp ska berövas sin makt. Så när vi har blivit kristna, när vi har blivit delaktiga utav allt det som Kristus har gjort för oss, vi är nya människor. Då har vi blivit det för att synda kroppen, alltså kötsliga naturen, ska berövas sin makt. Det är helgelsen. Så den är vi inte utan. Men utgångsläget är ju så helt annorlunda än det var innan. När man kanske blandade ihop de här begreppen eller man var kvar i det gamla. Att man trodde att man var Adam och att man var syndare lika mycket som alla andra. Nej, så är det inte. Utan här är ett verk bara som pågår. Om du slår upp så kan vi se ett liknande sätt för Paulus att tala i Kolosserbrevet. Kolosserbrevet kapitel 1. Där står det här förklarat, det som jag har försökt förklara. Har du inte förstått vad jag har sagt så kanske du kan förstå vad Paulus säger. Kolosserbrevet 1:21. Också ni som en gång var främmande för Gud, alltså i Adam, och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar, hans fiender, också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill, och nu kommer syftet här och det som ska pågå. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga. Om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter det rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Så där ser man ju ganska tydligt hur vi har förflyttats från mörker till ljuset, och det innebär nu att någonting nytt har kommit, någonting nytt pågår. Vi ska se mer och mer av detta ju mer vi läser. Vi kan läsa förresten vers 7 till och med 10. För där förklaras det mer ingående. Vers 7. Ty den som är död är friad från synden. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Ty hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så här ser du ju verkligen svart på vitt igen, som jag har försökt förklara, vers 7. den som är död är friad ifrån synden. Eller om vi vänder på steken, vi är fria ifrån synden. Hur då? Genom döden är vi fria från synden. Vi har ingen relation till döden. Vi har skilts ifrån synden, dött bort ifrån den. Och nu lever vi ett helt annorlunda liv. Vi lever ett liv i gemenskap med Jesus Kristus, i tron på Gud. Och då kan man fråga sig hur vi ska förstå det här med vår död. Och då vill jag lyfta fram i det som vi har läst här nu, verserna 7-10, fyra sätt att tala om vår död ifrån synden. Vi har nyss läst det, men jag ska visa det igen. Om du tittar då i vers 1, ja, där står det då att vi är döda. Och då kan det ju låta, om du tänker efter nu, om vi är döda ifrån synden, det är klart då är vi ju fria från synden också. Då har vi ingen relation till synden. Och det är det som är själva saken, att vi är döda. Om du tittar i 7 kapitlet så är det samma sätt att resonera när det gäller vårt förhållande till lagen. Vi kommer ju dit så småningom. Men där står det i 7 kapitlet om friheten från lagen. Vet ni inte, bröder, att lagen råder över människan så länge hon lever? Men, och så går resonemanget vidare, nämligen det resonemanget att vi lever ju inte längre. Och därför har vi ingen relation till lagen. Ja, men vi lever kanske någon tänker. Nej, men vi lever inte som man levde förut. Vi lever inte i Adam som syndens slavar. Det livet lever inte vi. Och i den meningen så lever vi inte, vi är döda. Det är liksom bara ett juridiskt, i Guds ögon ett juridiskt faktum. Att vi nu lever i gemenskap med honom. Och lever vi i gemenskap med honom, då lever vi inte samtidigt i det gamla. Så det här nya är helt enkelt en universell princip. Att är man död så har man ingen relation. Är man död i ett äktenskap till exempel, man är enka eller enkling, det är självklart. Är vi döda med Kristus i korsfästelsen, ja, då har vi ingen relation till synden, då har vi ingen relation till lagen. Nu är vi uppbundna eller satta under ett nytt herravälde, under Jesu Kristi herravälde. Och då ska jag säga det här också, för det kan också vara nog så viktigt att säga. Det är samma sak som jag har sagt tidigare, men det här betyder att detta, att vi är döda från synd, att vi lever för Gud, har egentligen inte så mycket med oss att göra som det har att göra med Jesus Kristus och vad han har gjort. När jag säger att jag är död från synden och jag lever inte under lagen, så är det på grund av Jesus. Det är inte på grund av dig eller mig. Vi kan i en mening vara, ja, vi är ju de samma i andlig mening, i ontologisk mening, för vi är ju kristna, men om man ser det rent psykologiskt och mänskligt så kanske det inte är så stor skillnad alla gånger mellan en kristen och en icke-kristen. Nej, men det är inte det som är grundvalen, utan grundvalen är Jesus och vad han har gjort. Och då står det så här i 2 Korinthierbrevet. Nu ska du få ett Paulusord som säger det här mitt i prick. 2 Korinthierbrevet 5 vers 14. Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi, och lyssna här noga, eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe, och därför har alla dött. Man kan ta vers 15 också, fast det tar oss lite längre, men han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. En har dött för alla, alltså har de alla dött. Den gamla människan finns inte längre. Vi lever inte längre, inte vi som är kristtrogna, vi lever inte längre i oss själva eller för oss själva. Den tiden är över. Någonting nytt har kommit. Jesus Kristus har kommit. Vi är kristna, det vill säga nya människor. Det andra som jag vill ha med, förutom det här universella, nästan självklara, att är man på ett ställe så är man inte på ett annat. Det andra som är nästan självklart, det är det som vi också tog upp förra gången, nämligen dopet. Därför att den här verkligheten som jag nu har försökt beskriva, den har getts till dig personligen i dopet. Genom dopet och tron fick du del av det på ett personligt sätt. Eller omvänt, blev du inympad i Jesus Kristus. Och eftersom du vet att du är döpt och att det är själva förbindelsen mellan dig och Kristus, så vet du också att det är personligt. Jag tror inte att vi har talat om dopet på ett sådant sätt så att det här är så klart för kristna i allmänhet. Det finns ju många olika motiv och bimotiv när vi talar om dopet. Men just det här grundläggande, det radikala, att vi är döda och uppståndna, är jag inte så säker på att det har talat så mycket om. Och ändå så är det ju det som borde sägas först, det mest grundläggande. Är jag döpt så har jag alltså en ny status. Som Paulus säger i Galaterbrevet är det väl, det liv jag nu lever, det lever jag i Kristus. Och så står det här då också, vi är tillbaka här i Romarbrevet, vers 8. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Sen tycker jag det är någonting som har, ursäkta, som har betytt mycket för mig när jag mediterar över det här och har gjort genom åren. Det är att både det som Jesus Kristus gjorde på Golgata kors och i sin uppståndelse, och det faktum att jag är döpt, båda de händelserna är historiska händelser. Vi talar inte om vad du tror eller vad du tycker eller vad du tänker. Vi talar om historiska händelser. Ingen kan är du döpt så är det ingen som kan förneka att du är döpt. Det är en händelse. På samma sätt ser vi detta med Jesu död och uppståndelse. Det är en historisk händelse. Det betyder alltså att våra liv bygger på dessa historiska händelser. Om jag ska ställa det på sin spets då, bygger på att dessa historiska händelser är sanna och riktiga. Det är vad det handlar om. Och därför är det så tröttsamt att höra. Man kan höra det i radioandakter och tv-gudstjänster och i alla möjliga sammanhang. Det här svamlet som mer liknar nyandlighet och fromhet och psykologiserande. Alltså det är ju inte värt någonting. Därför det handlar om det är om de här historiska händelserna har ägt rum. Det är en sanningsfråga, detta med att vara en kristen. Och som kristna så tror vi att det som skriften vittnar om, det som Jesus Kristus är och vad han gjorde, det är historisk sanning som vi förlitar oss på. Och det är så viktigt, va? Därför när den poletten ramlar ner och blir viktigast för mig, då blir detta med att jag är otillräcklig och jag gör fel och jag känner inte som jag skulle önska, det blir ganska underordnat. Det är liksom inte centrum längre. Det har vi dött bort ifrån. Nu så står vi förbundna med Jesus Kristus och hans verk. Jag har skrivit upp några bibelställen här. Vi tar andra Korinthierbrevet 5. Nej, vi tar första Korinthierbrevet först. Första Korinthierbrevet 6. Som ju handlar om människor som har blivit döpta. Om du tittar i slutet, nej inte slutet utan i vers 11 i kapitel 6. Första kor 6, 11. Då har han ju räknat upp här innan då olika sätt man kan vara förslavad under synden och så. Och så kommer det i vers 11. Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, det är ju dopet. Ni har blivit helgade, avskilda. Ni har förklarats rättfärdiga, fått dopdräkten i Herrens Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Det är alltså någonting som Paulus menar har skett med de här korintierna som han adresserar. Det har skett för var och en av dem, det är personligt för dem. På samma sätt om du tittar i andra Korintierbrevet, det första kapitlet, som ju också handlar om dopet, även om inte själva ordet dop förekommer här. Den, vers 21. Den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Här handlar det också om dopet. Han har satt sitt sigill på oss. Det var ju därför de första kristna smorde med olja i samband med dopet. Och hade handpåläggning och bad om anden. Paulus menar att när det skedde med er som individer, då skedde det här på riktigt, om man får uttrycka det så. Då får du också anden som en handpenning, som ett förskott i ditt hjärta. Så det är alltså återigen då en historisk händelse. Jag har bläddrat fram till femte kapitlet. Vi var där nyss, men vi ska läsa vers 17. Alltså, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Vi bläddrar vidare till, och kommer sen då, Galaterbrevet. Kapitel 3. Och nu, den här gången så står ordet dop utskrivet. Men alla de här ställena som jag har läst är ju dopet. Det hoppas jag att ni har sett. Men i Galaterbrevet 3 så står det i vers 27. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Det är bara en bild av många bilder. Ni har blivit inympade i Kristus. Ni har blivit inlämmade i Kristus. Ni har blivit upptagna i Guds hushåll där Kristus är vår storebror. Ni har blivit iklädda Kristus. Rättfärdigheten ska... Det finns olika sätt att uttrycka det på. Ingen av de här bilderna ensam i sig räcker ju till för att beskriva det enorma skeende som har ägt rum. Det används många olika bilder. Vers 29 kan vi ta när vi ändå läser det också. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar. Arvingar enligt löftet. Sen kommer Filipperbrevet. Det har jag skrivit upp kapitel 3. Och Filipperbrevet 3, vers 10. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Alltså det som Kristus har gjort i sin död och sin uppståndelse, det blir som ett mönster som tillämpas på dig och mig. Och därför så blir det så i mitt liv. Att det där mönstret blir en tolkningsnyckel för allt som jag råkar ut för. Ja, låt säga nu då, det ligger nära till hands för mig att tänka på den här olyckan då, för det är sån här dramatisk sak och så tydligt va. Nu dog jag ju i och för sig inte där va, men jag led skada, jag blev avklädd en del va. Det är en del i Kristusmönstret. Kristus blev avklädd. Kristus dog. Vi kommer att göra det också. Ja, då kanske någon tänker så här att ja, men en olycka eller om det kan vara en sjukdom eller någonting annat. Det är ju sånt som är mänskligt, det råkar vi alla ut för. Ja, det gör vi. Men tolkningsnyckeln. Många frågar, hur kommer detta sig och vad betyder det här och hur ska jag förstå det här? Vi har tolkningsnyckeln. Vi delar Kristi lidanden och Kristi död. Och likaså i steget vidare. Vi delar hans uppståndelse. Vi delar hans himmelsfärd redan här i tiden. Vi tar emot den heliga ande som en handpenning, som ett förskott. Ibland så kan jag känna att, åh vad bra det här gick. Det var som ett bönesvar och vad härligt. Och det här var en underbar gudstjänst. Det blev fylld med salighet. Ja, tolkningsnyckeln säger mig att detta är en delaktighet av uppståndelsen. Och det gör ju att det som vi är med om i vår vardag, det blir ju, vad ska jag säga, det vrids ju till det får en annan dimension, alltså det vrids till någonting som är mycket större än det vi egentligen är med om. Det blir förstorat i Kristus. Och det är det som kallas för helgelsen också. Vi har ytterligare ett bibelställe, nämligen andra Timoteusbrevet. Kapitel 2, som ska i vers 11. Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom. Det är tolkningsstycke. Och det är inte när vi ska lämna jordelivet och sedan ska uppstå. För att det är den process som har börjat redan när vi blev kristna. Det har börjat här och nu. Så det var det andra där då, tillbaka i Romarbrevet. Att det här är personligt. Vi vet att vår gamla människa är korsfäst. Och vi vet det därför att, för det första, det är liksom ren juridik, det är ontologi. Vi är kristna, vi har lämnat icke-kristna och blivit kristna. Det är det första. Det andra är att det har skett på ett personligt sätt, en historisk händelse i dopet. Det tredje, vers 9, det är att vi är döda ifrån synden i moralisk mening. Vi vet att vi kan ta slutet på vers 8. Då tror vi att vi också ska leva med honom. Det är ju nu, va? Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Så är det alltså med oss, för vi är förenade med Kristus. Och därför så är vi döda för synden i moralisk mening. Ni kommer ihåg det att kapitlet börjar ju med invändningarna. Vad ska vi nu säga? Ska vi då synda för att nåden ska bli så mycket större? Ska vi fortsätta att bete oss illa? För vi blir ju ändå förlåtna och nåden blir ju bara ännu större och Guds härlighet blir ännu större. Nej, det är omoraliskt att tänka så. Vår moral säger att vi är döda från synden i moralisk mening. Vi har ingen relation till den, utan vi har en relation till Jesus Kristus. Och det gäller till 100%. Vi kommer tillbaka till det där lite grann, va? Men döden har inte längre någon makt över Jesus Kristus. Och det har den inte över oss heller. Jesus säger ju att vi har övergått från döden till livet. Alltså vi är inte i den sfären. Det åttonde kapitlet i Romarbrevet handlar om att vi tidigare levde inte bara i Adam, i synden, under lagen. Utan vi levde i dödens atmosfär. Va? Det var, syndens lön var döden. Nu är vi tagna ut ur detta. Döden har inte sista ordet i våra liv. Ja, men vi ska väl dö också, säger någon då. Ja, men döden är för oss inte någon sorts slutord. Döden är ju det sätt på vilket vi lämnar jorden och kommer till himlen. Den är ju en transportsträcka. Det är ju en övergång, döden. Döden är ju inte något farligt för oss. Det är något härligt för oss. Så vår kallelse är att leva för Gud helt och hållet. Och eftersom det är vår kallelse till 100%, så blir det ju omoraliskt att välja synden. Och döden har inte längre makt över oss, för vi är inte i synden. Och det är ju det här också som är skälet till att Paulus på så många ställen i sina brev skriver att vi inte ska synda. Det är inte att han vill vara moralistisk i vanlig mening, utan det är det att vi hör ju inte hemma där. Och skulle vi välja att gå tillbaka till Egyptens köttgryta, eller om man ska använda en sån bild, va? Då gör vi något omoraliskt, plus att det leder oss fel, plus att det slutar med att vi kläs av och att vi dör. Paulus vill inte ha oss någonting ont, så han säger avstå från det. Så istället till att ni odlar relationen, stärker relationen med Jesus Kristus. Och när ni är i Jesus Kristus, när vi lever som kristna, som har att göra med Jesus, inte med våra egna förtjänster till kortakommande, utan detta att vi är i Kristus, att vi är upptagna med att leva utav hans nåd, det gör att då är vi inte under döden. Då är vi under livet. Så det är den nionde versen. Sen har vi den tionde versen och där får vi ytterligare en komponent så att säga. Det står om Jesus Kristus att hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, han är ju uppstånden och lever, det lever han inför Gud. Så det jag skulle vilja säga med den versen och med den punkten, det är att Jesus Kristus, och det här hoppas jag ni, om ni antecknar ska ni anteckna det här. Jesus Kristus, han ville inte bara att vi skulle se och förstå vem han är. Han ville inte bara att vi skulle förstå att han är Guds messias, den som försonar och uppstår. Utan han ville också visa oss ett nytt sätt att leva. Han är föredömet för oss. Vi är nu intagna i Jesus Kristus. Och Jesus Kristus lever för Gud. Och nu vill han att vi ska leva för Gud tillsammans med honom. Och han blir vårt föredöme, vårt exempel. Här har du väl, om inte någon annanstans, ett helt livsprogram. Ett helt livsprogram. Vi behöver inte fråga efter meningen med livet längre. Utan det är att Jesus Kristus ska kunna förverkliga sin vilja med oss, säger jag. Inte med oss som individer enbart, utan som gemenskap, som Kristi kropp. Det är själva syftet. Och det är därför som det är så djupt tragiskt med de här skiljaktigheterna som finns i Kristi kropp. Och att man håller sig till olika kyrkor och samfund utan att förstå att man hänger samman. Men jag tror att det kommer att ändra sig när svårigheterna och trakasserierna av oss kristna ökar i vårt land. För det kommer det att göra. Då kommer vi lättare kunna se vilka som är äkta kristna och hur vi hör ihop. Det kommer bli tydligare och tydligare. Så det kan se bistert ut inför framtiden, men egentligen så är det ju bara ännu härligare. Det är så är det med det kristna livet. Ju mörkare det blir, desto tydligare lyser ljuset. Så vi har mycket gott och härligt framför oss. Och så kommer då den elfte versen som en sammanfattning eller som en övergång till det vi ska komma in på sen. Han säger nämligen så här, Paulus. Han säger så här i vers 11. Så skall också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Det är alltså den självbild som vi har som kristna. Jag sa att det var på de där verserna nu som jag har gjort, så var det fyra komponenter. Jag repeterar dem. För det första, vi är döda från synden i juridisk mening. Gud har förklarat att vi är döda från synden. För det andra, dopet är den personliga händelsen att vi är döda från synden. Det tredje, det är att vi är döda från synden i moralisk mening. Och det fjärde, det är att vi är döda ifrån synden, ska vi säga, i eskatologisk mening. Alltså det nya livet. Jesus Kristus, den uppståndne, är vårt exempel och vårt föredöme. Någonting nytt har verkligen kommit. Och i den meningen är vi också döda från synden. Så ska ni se på er själva. Så de där fyra punkterna och alla bibelverserna som vi har läst, det är alltså exempel för oss hur vi ska uppfatta detta att vara en kristen. Och så kommer det då, som sagt, i elfte versen. Ni ska se på er själva, ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus. Vi har ju som kristna här i tiden fått del av det nya livet. Vi har tagit emot det nya livet. Eller vi står under det nya livets herre. Och nu handlar livet om att vi ska få det här uppenbarat för oss som individer och som gemenskap ännu mer. Som en sorts psykologiskt tillägnande. ett växande, en helgelse i det här. Och den helgelsen och det som ska utvecklas ibland oss och med oss, som vi ska utvecklas i, det sker i Kristus Jesus. Det vill säga, det är redan gjort, men det ska uppenbaras. Så att vara en kristen, och det här tycker jag är så underbart, när jag kommer ihåg, nej jag kommer inte ihåg, men jag kan komma ihåg känslan av när jag har erfarit det här, att det är gjort, att det är fullbordat. Som kristen behöver jag inte anstränga mig någonstans egentligen. Jag kan inte bli bättre än en förlåten, försonad, rättfärdig, förklarad Guds barn. Förstår ni? Det går inte att bli mera. Vad kan jag lägga till det? Ingenting. Jag kan uppleva det mer och mer, förhoppningsvis. Men också det är ju en Guds gåva. Det är inte någonting som jag kan ta mig eller liksom förtjäna på något sätt. Utan allt handlar om det här livet i Kristus Jesus, under hans herravälde, i gemenskap med honom. Och då har jag sett här att i det sjätte kapitlet, vi läste nu den elfte versen, så står det att vi lever för Gud och vi gör det i Kristus Jesus. Nu börjar Paulus använda det här uttrycket, i Kristus Jesus. Han använder det frekvent, i Kristus Jesus. Jag tog sådana här sökord där på folkbibeln. Man kan ju ha det på nätet, så får sökord, så skriver du i Kristus och så kan du klicka på det och på Nya Testamentet, så kommer det upp 75 bibelställen. Egentligen så skulle jag vilja inte bara resten av den här timmen, utan hela nästa tisdag och hela nästa gång bara läsa de 75 ställena för att verkligen få in det här. Men det ska vi inte göra. Men du får i alla fall en uppfattning om hur ofta och frekvent det här används. Titta i vers 23, sjätte kapitlet. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv. Vart då? I Kristus Jesus. Det är inte någonting du ska så att säga vinna eller förtjäna eller jobba, arbeta dig fram till, utan det är någonting som är i Kristus Jesus. Är det evigt liv? Och där är vi nu genom tron, genom dopet. Och du tittar i åttonde kapitlet förresten, vers 1. Det finns ingen fördömelse eller fällande dom, som det står i den gamla översättningen, för dem som är i Kristus Jesus. Eller andra versen. Har gjorts fri från synd, livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Nionde kapitlet. Jag talar sanning, står det i vers 1. Man ska börja gå igenom det här med relationen till det sanna Israel. Så jag talar sanning i Kristus. Starkare än så kan det ju inte bli. Och i tolfte kapitlet, jag tar bara några sådana versar. Tolfte kapitlet, där står det i vers 5. Så är vi som är många en kropp i Kristus. Femtonde kapitlet, där står det i vers 17. Det är alltså i min tjänst inför Gud som jag kan berömma mig i Kristus Jesus. Jag berömmer mig av honom och min samhörighet med honom och det han gör. Sextonde versen, vers 3. Hälsa Priska och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. Eller vers 7. Där står det. Hälsa Andronikus och Junias, mina landsmän och medfångar som är högt ansedda bland apostlar. Och som även före mig tillhörde Kristus, eller var i Kristus Jesus. Ska det, står det förmodligen, jag har skrivit upp den versen så. Nionde. Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus. Och så, ja, jag har, som ni förstår här, ganska många bibelställen som jag inte går igenom. Men ni ser alltså, om vi nu hade gått igenom alla 75 bibelställena, själva utgångspunkten för Paulus när han talar med oss, det är att vi är i Kristus Jesus. Han talar om livet i Kristus Jesus. Han fokuserar inte inte ens i sjunde kapitlet, på sig själv eller på sin kötsliga natur eller sina tillkortakommanden. Ja, det är som det goda jag vill göra, det gör jag inte, och det onda som jag inte vill göra, det gör jag. Han fokuserar, och ska vi komma dit så småningom, inte på sig själv som det ofta tolkas, anser jag, utan han fokuserar på att lagen inte kan hjälpa mig ens när jag är kristen. Jag är kristen, jag är fri från lagen, och ändå så envisas många med att använda lagen. Som om man skulle kunna åstadkomma förbättringar ibland oss kristna genom att tala lagen. Nu får vi spara det till sjunde kapitlet, för annars kommer vi på sidospår här. Men ni ser hur viktigt det är att vi har utgångspunkten i Kristus Jesus. Kristna människor är alltså förenade med den uppståndne genom Kristus. Uppståndne Jesus Kristus genom den helige ande, genom dopet och tron. Och därför också delaktiga av Faderns härlighet. Vi lyser så som himla ljus i en mörk värld, för att citera från Filipperbrevet. Det är den givna utgångspunkten. Och det vi har gjort här nu, och kommer att göra resten av sjätte kapitlet, det kan beskrivas med fyra steg. Första, vi vet. Vi har den kunskapen som vi har talat om idag. För det andra, vi håller den för sann. För så ska ni se på er själva. För det tredje, och det kommer vi till här lite längre in då, va? Men det är att vi ska vara rättfärdighetsvapen. Vi ska stå till Guds förfogande. Lyhörda för Guds närvaro i vår vardag. Och det fjärde blir då att vandra efter anden, och vad det är, det kommer vi till i åttonde kapitlet. Så är det upplagt, det här kapitel 6 och 8 framförallt. Vi vet att vi är döda från synden. Vi håller det för sant. Vi står till Guds förfogande. Vi vandrar efter anden. Och jag är rätt så övertygad om att man kan inte göra det där fjärde steget eller tredje steget om man inte fixar det först. Man måste ta första steget först. För att du kommer aldrig få någon frimodighet eller någon kraft i din förvissning om du samtidigt går och tror att jag är lika dålig som alla andra människor. Ja, det kanske det är, men det är inte det som det kristna livet handlar om. Att du är en dålig människa. Det är inte liksom irrelevant i sammanhanget, utan här handlar det om Jesus Kristus och att vi är intagna i honom. Och det betyder att vi får nyorientera oss helt enkelt. Och börja tänka på det sättet att vi är i Kristus, döda från synden. Vi är i Kristus, vi håller det för sant och vi står till Guds förfogande. Det ena följer sedan det andra, om jag säger så. Sen så har vi då, nu har vi gjort då den första halvan här i Romarbrevet 6. Och det hade, så här långt hade jag hoppats vi skulle komma förra gången. Och nu lär vi väl inte hinna med den andra halvan, ser jag, för det är ju bara 10 minuter kvar där. Men då är det så här att andra halvan, han fortsätter på det här temat, är från vers 12 och kapitlet ut. Då är det så här att flera stycken av de kommentarer som jag läst, jag tänker på åtminstone 4 stycken. De föredrar att låta vers 12, 13 och 14 vara fortsättningen på de här första 11 verserna som vi har läst. Så jag har nu dragit ett streck här efter vers 11 och sagt att nu har vi gjort första halvan. De här andra kommentatorerna, de skulle dra det strecket efter vers 14. Och mena att ni kan se bara hur vers 12 börjar. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp. Det är lite grann av samma tema. Och så har man behandlat det också. Fitzmaier, som jag har som den som jag har fördjupat mig mest i, och som jag har det mesta av upplägget, jag har lagt till och dragit ifrån lite grann, men som är den vägledande för mig. Han tar fasta på en annan sak. Han tar fasta på att verserna 1 till och med 11, och det här är för er som är språkbegåvade. Vers 1 till och med 11 är skrivna i indikativ. Från och med vers 12 och kapitlet ut så är det imperativ, språkligt sett. Eller för att säga på ett annat sätt. De 11 första verserna är skrivna som en grundläggande basfakta, undervisning. Vers 12 till och med 23 kapitlet ut är skrivna som om det vore en tillämpning. Det skiftar alltså, skiftar fokus på något sätt. Vi går nu från undervisningen till själva tillämpningen, uppmaningarna. Och då kan ni läsa igen. Synden skall därför inte härska i er. Där kommer ju tillämpningen. Va? Nu tror jag inte att man behöver göra det, någon stor sak utav det där. Men det kan ändå vara värt att lägga märke till. Och då har vi alltså verserna 12 till och med 23. Och då en annan sån här liten sak som vi kan hinna med. Nästan som kuriosa, men i alla fall. De här verserna 12 till och med 23 som jag säger är som tillämpningen. De är skrivna nästan som vore en standardformulering. Och saken är ju den, om ni hänger med från tidigare undervisning, att Paulus, han brukar i regel använda första halvan utav sina brev till undervisning och sen andra halvan till tillämpningen. Men här kommer ju tillämpningen innan undervisningen ens är färdig. För det kommer ju mer undervisning i kapitel 7 och kapitel 8. Tillämpningen kommer egentligen i kapitel 12, 13, 14, 15. Där talas det om hur vi ska göra och hur vi ska leva. Så den kommer lite för tidigt här. Plus att den är lite för kort. Plus att den är lite standardiserad i sina i uttryckssättet här från vers 12 till och med vers 23. Och då har flera av kommentatorerna ställt frågan och till och med talat för att förmodligen så är de här verserna standardformuleringar till de nydöpta. Ni vet ju det, de här 11 första verserna som vi har läst. Ni vet ju det att ni är korsfästa med Kristus. Det handlar ju om dopet. Ni vet att ni är, hur är det står om dopet där i vers 3? Vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus, vi har blivit döpta till hans död? Det handlar om dopet. Och sen från vers 12 till och med 23 så har han tryckt in det som brukar sägas när människor har blivit döpta. Så det är, kan man säga, en liten försmak av tillämpningen som sedan kommer utförligare i kapitel 12, 13, 14 och 15. Det är alltså det som vi har framför oss här nu, vers 12 till och med 23, skulle man kunna säga också är som en första beskrivning av det kristna livet. Det kommer mera sen, men det är som en första inpass till de alldeles nydöpta. De har kommit upp ur dopgraven och så får de höra, synden ska nu inte härska i era kroppar. Och så kommer det, verserna 12 till och med 23. Vi kanske ska läsa verserna 12 till och med 14. Det där som några menade en fortsättning och som några menade en tillämpning. Det spelar mindre roll. De står ju där de står, verserna. Jag läser 12 till och med 14. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. De finns alltså kvar, de där begären. Annars kunde man inte få en sån uppmaning. Så vi är inte fullkomliga, vi är inte syndfria. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, vers 13. Det kunde man alltså göra då, fast man var nydöpt. Därför att man inte har fattat allt det vi har talat om. Och det är därför många kristna, nu är det kanske lite framfusigt att säga så, men det är därför många kristna gör så än idag. Man har liksom inte fattat vad det innebär att leva i Jesus Kristus. De har levt som vem som helst. Utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda, men nu lever. Ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er. Ty ni står inte under lagen, utan under nåden. Vi läser inte längre än så. Men konstaterar att de här nydöpta människorna, om vi säger så nu då, det är min tolkning, va? Men de här nydöpta människorna, de behöver alltså få höra att synden inte ska, citat, härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begärelser. Det pågår alltså redan ifrån början en tävlan mellan den nya viljan, den nya människans lust att gå upp i Kristus å ena sidan, och den kötsliga naturen som vi har kvar, som vill hindra oss från att vandra i anden. Ni kommer ihåg det när vi gick igenom det här i Galaterbrevet, där Paulus skriver, det är väl i femte kapitlet, vandra i anden, eller efter anden, så ska ni förvisso inte göra det köttet har begär till. Alltså hans recept är att tillgodogör er det eskatologiska perspektivet. Fäst era ögon på Jesus Kristus, så kommer det kötsliga inte att kunna besegra er. Och det är, men det jag skulle, som vi vill ha med här, det är att ni ser att den här spänningen, den här kampen finns där även efter att vi är döpta och har blivit troende. Hur mycket viktigare är det då inte att begripa eller få förklarat ifrån Guds ande att vi är i Kristus? Det är där du får frimodigheten. Det är där du har grundvalen. Det är där du får kraften. Men är du kluven här och som liksom åker fram och tillbaka och inte får ordning på det här, det blir, kan ju inte bli någonting. Så det här är oerhört viktigt, det som vi har gått igenom. De där drivkrafterna som Gud har lagt ner i varje människa. Jag tänker på hungern och maktbegäret, sexualiteten. De här drivkrafterna är inget fel på. Utan det handlar om det är hur vi använder dem. Eller om helgelsen har nått in på de områdena. Så hamna inte det här dualistiska som är så vanligt idag, att man skiljer på det kötsliga och det andliga som om det vore, alltså, som om det vore två olika delar, som om man vore en kluven människa. Så är det inte. Det är inte en kamp på det sättet. Vi är redan räddade. Vi är i Jesus Kristus. Vår drivkraft är att följa Jesus Kristus. Men vi är inte fullkomna, utan den kötsliga naturen vill stoppa oss och dra tillbaka oss och hindra oss. Men vi är inte kluvna, utan det är det att vi är inte fulländade. Vi är inte framme ännu. Och det är det här som Paulus kallar för den goda kampen. Den goda kampen, det får bli slutordet nu då. Det är inte kampen emot synden eller att bli en bättre kristen och göra lagen. Det är inte den goda kampen, den förlorar vi alltid. Hade det inte varit så att vi hade förlorat den kampen utan kunnat vinna den kampen, ja, då har inte Jesus behövt lida och dö för vår skull. Men vi klarar inte den kampen. Men nu är vi, tack gode Gud, befriade från den kampen. Den goda kampen, det är en kamp där vi vinner seger. Det är en kamp som går ut på att bli fylld med den heliga ande. Vara lyhörd för den heliga ande. Våga tro på Guds ord och bekänna kyrkans tro. Det är en kamp det också. Men det är en god kamp. Och det är inte en kamp som vi förlorar. Utan det är en kamp i vilken vi får seger. För Guds ande är verksam i det som är behagligt inför Gud. Herre, vi tackar dig för den här timmen. Och vi ber att allt det som du har försökt säga till oss och som jag känner har sagts här gång efter annan, det är sånt som du finner angeläget. Och vi ber därför att du beskyddar ordet i våra hjärtan, att du verkligen låter det slå rot. Herre, jag ber om en vishetens och uppenbarelsens ande över alla som har lyssnat till det här budskapet, till den här undervisningen. Kom du helige ande med vishet och uppenbarelse så vi kan lära känna Jesus Kristus sådan som han är. Om det ber vi i Jesu namn. Amen.
Det var Håkan Sundliden vi fick höra i hans bibelförklaringar från Värnamo kyrka. Vi håller på med Romarbrevet och det här var del 22. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Det här var en sändning från Värnamo församlingsnärradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Härefter så kommer sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.